Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Och idag så har vi en gäst som heter Tommy Jonsson. Välkommen Tommy.
Tack så hemskt mycket.
Vem är Tommy?
Tommy är från början en bagarson från Nässjö som har jobbat som bagare, målare, snickare, dödgrävare som till slut blir lastbilschaufför i 18 år. Och sen kom jag in på fackets bana 1988 och började utbilda mig och engagerade mig i klubben på jobbet. Och på den vägen är det. Sen blev jag invald som avdelningsordförande i Jönköping 2003 tror jag det var. Och sen dess har jag suttit i Jönköping i olika konstellationer.
Okej. Okay. Mm. Och idag jobbar du på Transports internationella enhet.
Mm, det stämmer. Det är jag och min kollega Jimmy Ovesson som jobbar på något som heter ordning och reda i åkeribranschen. Och vi går under internationella enheten på Transport. Så vi är centrala ombudsmän. Fast vi sitter inte i Stockholm. Jag sitter i Jönköping och Jimmy sitter nere i Karlshamn.
Hur många är ni som jobbar i inom den internationella enheten då?
Jag vet inte så många. Vår internationella chef heter ju Peter Löfqvist. Och sen är det jag och Jimmy. Sen har vi två stycken ITF-inspektörer som jobbar med fartyg och tecknar avtal och den biten. Så det är vi som jobbar.
Mm. Du jobbar som ombudsman nere i Jönköping också?
Mm, jag var avdelningsordförande först med den mycket roliga uppgiften som handlade om organisationsbygge. Och det trivdes jag jättebra med. Men sen så fattades det en ombudsman och jag blev tillfrågad. Och 2006 så började jag som ombudsman i Jönköping. Mm.
Ser du någon skillnad idag på den utländska trafiken mot när du jobbar som ombudsman i Jönköping?
Ja.
Öka eller minska eller?
Jag kan ju inte säga att det har minskat, men vi hade nog bra mycket mer, ursäkta att jag säger det, men vi hade mycket mer skit innan. Ingen kontroll, mycket skumraskåkerier. Idag tycker jag vi ser, det är mer struktur på de här baltiska åkerierna som är här. Men sen har vi naturligtvis en uppsjö av dragbilar, men de befinner sig mest västkusten, Skåne, runt hamnar. Vi har fortfarande mycket skit, det har vi.
Mm. Nej, för vi ser ju även här hos oss att säga, Tönnebro till exempel är ju ett tillhåll.
Ja.
Där det sker både det ena och det andra.
Mm. Mm.
Men det är ju inte så lätt att komma på det heller så att säga.
Nej, oftast så blir det väl egentligen ingen facklig sak utan det blir egentligen en polisiär sak på en gång. Ja. Det ser ju vi när vi gör vissa anmälningar innan. Vissa grejer ska inte vi gå in i utan det är en ren polisiär sak. Mm. Och då får man lämna över ärendet. Men det är bra att vara ute. Jag stannade nu på vägen upp och bara på den lilla stunden som jag ser står där så reflekterar jag över saker och ting. Jag tänker ju vidare, okej. Vem kör de för? Vem är det som sitter i hytten? Och i vanliga fall så hade jag gått ut och pratat med dem. Men nu hade jag bott dem upp hit. Men det är väl någonting jag saknar från, om vi säger från den svenska branschen. Våra egna medlemmar, icke-medlemmar. Går man någon gång ut och pratar med dem? Det är ju faktiskt kollegor. Det är inga odjur vi har att göra med utan det är kollegor.
Ja, och vi kanske behöver vara lite självkritiska också så att säga och verkligen, som du säger, gå ut och prata med folk.
Ja.
Vi brukar ju säga det när vi ska värva medlemmar, att har vi ställt frågan?
Ja, precis. Och det kan vi se idag. Jag och Jimmy, vi får ju frågor när vi är ute. Man vill ju faktiskt gå med i Transportarbetarförbundet, men de kan inte. För de är inte anställda i Sverige på ett svenskt åkeri, då kan vi heller inte ta med dem som medlemmar. Det finns ett sug över medlemskap. För tittar man på fackföreningsrörelsen i deras hemland så är de där vi kanske var för 70 år sedan. Det finns en strävan av att gå med i fackföreningsrörelsen.
Men du tycker i alla fall att ni blir positivt mottagna så att säga när ni kommer ut?
Oftast ja. Ja. Vi har varit ute mycket i Karlshamn nere i hamnen och där var det ju väldigt restriktivt första gången vi var där.
Ja.
Man blängde på oss. Andra gången vi var där och skulle sätta upp tältet, ja, då började man komma fram och försynt fråga lite. Tredje gången vi var där så sa det pang, så var det 25 gubbar som satt upp tältet åt oss. Man skapar ett förtroende och de vet vilka vi är och vad vi gör.
Ja. Men om man då tänker att någon lyssnar på oss när vi sitter alltså här och pratar, alltså hur klarar man språket? Klarar man sig på engelska, knaggelengelska till exempel?
Ja, det gör man. Det gör man. Och sen så finns det ju faktiskt appar idag som översätter. Så det funkar.
Och då, tänker du på Google Translate?
Ja, det är inga problem. Du har andra, deeply.com bland annat. Så det finns.
Okay.
Ja, de använder ju det i sitt dagliga arbete.
Ja.
När de är här och kör.
Ja, Google, vad heter Translate, har jag hört talas om, men inte den andra.
Ja, ja, det finns många appar som man kan
så
använda.
Så det ser du inte som ett problem? Nej, för jag tänker om det är någon kollega till mig då som regionalt skyddsombud som kanske känner att ett litet motstånd till att prova, så finns det hjälp att få.
Jajamän, det gör
det. Ja, det låter ju.
Och sen gestikulerar man.
Ja. Jag brukar säga, vill man förstå varandra så gör man det.
Sen är det ju faktiskt det är ett intressant möte mellan människor. Man får oftast ett livsöde berättat för sig. Mm. För när man väl sätter igång och pratar och de öppnar sig, de får förtroende, så då öppnar de sig och pratar väldigt mycket. Mm. Jimmy och vi träffade två äldre herrar i Arboga, tror jag det var. Vi gick på en parkeringsplats, så var det två äldre som satt på flaket och lagade mat. Så vi gick fram och de kunde knappt prata engelska. De var 65-70 års åldern, de här äldre herrarna. De gjorde pasta carbonara och det kom upp på flaket. Så vi satt och käkade med dem och de körde i Skandinavien. De hade arbetspass och de bodde i hytten 8 månader i sträck. Och tjänade 500 euro i månaden. Mm. Och det man körde, det var för att du och jag ska kunna gå och köpa billig mat på vissa varuhus.
Ja, och det är väl någonting som fler borde tänka på.
Ja, men det är som jag brukar säga. Man tittar på hyllorna och så känner man sig nöjd för att man köper något där det står fair trade på. Ja, men hur fan har det transporterats? Det bryr man sig inte om.
Men när ni är ute sådär, vad är det mer för material? Har ni material med er ut och delar ut saker? Eller vad har ni för informationsmaterial med er ut?
Framförallt så har vi ju lite giveaways som vi ger bort. Och sen grillar vi kav, snackar med dem. Sen så har vi haft foldrar på alla språk. Där vi informerar om utstationering, svenska löner, rättigheter. För att få dem till att börja tänka, jaha, har jag rätt till det här? Mm.
Men om man då skulle vilja åka till exempel på Tönnebro eller på något annat ställe där det finns mycket utländska chaufförer. Mm. Var får man tag i de här foldrarna någonstans?
De foldrarna har vi tagit bort, för nu har vi ju det kommande mobilitetspaketet och då är inte de aktuella längre. Så vi får göra nytt material helt enkelt.
Okej. Okay. Men när vi ändå kommer in då på mobilitetspaketet då, kan du berätta lite grann om det?
Den stora räddaren för åkerinäringen i Europa. Ja, jag ska säga kortfattat vad det innebär. Det är väldigt mycket i det här mobilitetspaketet. Men det som har hänt nu i februari bland annat är förstärkt beställaransvar. Det kan ju faktiskt bli så här att transportköparen kan bli beskyldig och till och med få fängelsestraff ifall han inte följer reglerna. Vi har återvända, man ska vara hem efter 8 veckor till hemlandet med bilen. Du har en avkylningsperiod när du har kört dina cabotagesvängar i Sverige. Då ska du försvinna ur Sverige och sen får du inte komma tillbaka förrän om 4 dagar. För att ta det här systematiska man hade innan, att du hade Sverige som ett utgångsland och så körde du cabotage kombitrafik. Du kunde bedriva verksamhet i Sverige på permanent basis. Ja, praktiskt taget hela tiden utan att betala en skatt. Ja.
Men är det till hemlandet man ska i 4 dagar?
Nej, det behöver det inte vara.
Ett annat land, men inte i Sverige?
Men bilen ska hem efter 8 veckor till hemlandet.
Okay. Mm.
Sen har vi ju att det ska finnas en chaufför. Om man är utstationerad i Sverige ska det finnas dokumenterat i lastbilen. Det ska kunna visa upp för polisen bland annat. Och sen har vi ett stort framsteg. Det är ju att den här kombitrafiken som har varit ett stort AB för oss. Där du har stora aktörer som bedriver verksamheten i Sverige och har funnits 10-15 år. Utan att betala några arbetsgivaravgifter, skatter, ingenting. De omfattas nu också av cabotagereglerna. Så de kan inte vara här hela tiden och köra.
Det här mobilitetspaketet då, är det någonting som du tror har kommit fram tack vare det jobb ni har så att säga gjort tidigare?
Jag har ju varit nere i Bryssel ett par gånger. Jag har suttit med Jens Nilsson och han förstod problematiken. Han har ju drivit det här väldigt hårt. Vi har Johan Danielsson som har varit med mig och Jimmy ute. Vi har haft riksdagspartier som har efterfrågat våra kunskaper. Så vi har väl hjälpt till med vår kunskap och visa hur det ser ut.
Mm. Ja. För vad jag förstår så har ni ju fått vara med på olika mässor eller konferenser, ja, och berätta om just, ja, det här och inte, precis, bara inom transport utan, nej, på andra ställen också.
Vi har varit Transportstyrelsen, Polisen, Arbetsmiljöverk med mera. Så man har ju, vi satte ju igång det här, det var ju ett projekt i början, det här Ordning och reda som Lasse Lindgren fixade 2015, och nu är det ju en permanent verksamhet under internationella verksamheten. Och det vi kom fram till i början, det var så pass ögonöppnad, för vi visade med fakta, siffror, hur det såg ut och hur man arbetade i Sverige som utländsk aktör.
Mm. Ja, jag själv lyssnade ju på dig, ja, när hade vi förra kongressen, 2017.
17, ja. Ja.
Det var, då fick jag lyssna på genomgången du hade då, och det var väldigt mycket aha-upplevelser.
Ja, jo, det brukar bli aha-upplevelser när jag och Jimmy är ute, för man har inte tänkt på att det ser ut på det här sättet och hur man har kunnat utnyttja de här direktiven som finns idag för att kunna bedriva verksamhet med maximal, vad ska jag säga, kostnadseffektivitet.
Mm. Ja, intressanta frågor.
Och det är, vi har ju varit ute på avdelningar, årsmöten, och vi säger det, är det några som vill göra seminarium med branschen eller vad som helst, det är bara att höra av sig. Mm. Det är ett viktigt ämne, och det vi får mycket kredit för, det är ju faktiskt från arbetsgivarsidan. Mm. För vi gör ju jobbet åt dem. För det är ju de som blir drabbade.
Ja. Det är ju de som jag träffar också, så är det ju många gånger arbetsgivarna så att säga som ser problemet.
Ja. Och sen ska vi inte kasta all skit på de utländska åkarna. För vi har tillräckligt mycket skit här inne i Sverige också med, ja, oseriösa aktörer.
Ja, men så är det ju, ja, absolut. Ja. Det pågår ju ett projekt som heter Ordning och reda.
Nej.
Det är ju inte
det. Det är inte projekt längre. Det var projekt från början, okay, men nu jobbar ju vi bara med det här. Vi har jobbat mycket med mobilitetspaketet. Sen så är vi ju kartlägger vi utländska aktörer som är här i Sverige. Vi tecknar utstationeringsavtal för att på så sätt säkerställa att de chaufförerna som jobbar här i Sverige har svenska löner. Och där har vi ju faktiskt lyckats. Det sista vi tecknar nu med var Samskip Fandiren. Det är 125 utländska chaufförer som kör här i Sverige, som nu har svenska löner.
Men det här icke-projektet då, ja, är det någonting som kommer att fortsätta även fast mobilitetspaketet så att säga drar igång?
Ja, kan jag säga, det kommer nog inte minska. Nu har vi ju i juni, för då ska det ju fastställas det här med svenska löner när de kör i Sverige med utstationering av arbetstagare. Och det ska ju kontrolleras. Vi kommer få vad jag tror en uppsjö med utländska aktörer som bedriver verksamhet i Sverige och då utstationerar sin arbetskraft. Och då är det upp till oss att teckna utstationeringsavtal.
Det kommer alltså bli mer jobb för lokalavdelningarna i transport?
Det kommer nog bli förhoppningsvis så att ombudsmännen kommer också få teckna utstationeringsavtal. Mm.
Men idag är det du och Tommy som gör det?
Ja, jag och Jimmy.
Nej, Jimmy, förlåt.
Ja, det är vi som tecknar idag.
Ja.
Och vi har även gjort en avtalskontroll. Det har inte skett innan. Det är ju faktiskt så att det är bra mycket tuffare regler när det gäller ett utstationeringsavtal. För där har vi ju faktiskt rätten att gå in och kontrollera löner via skattsedlar, lönespecifikationer på alla anställda. Det kan vi inte göra när det är ett svenskt kollektivavtal. Då är det bara medlemmarna. Men här kan vi gå in och titta på alla anställda. Och vi har haft ett case där ja, man betalar ju faktiskt lönerna som man skulle i slutändan. Men sen så hade man ju missat lite andra saker som informera oss om väsentliga förändringar i verksamheten.
Mm.
Och där statuerade vi ett exempel så det blev sexsiffrigt skadestånd.
Mm.
Det är ju inte bara till att teckna avtal, vi ska se till att det följs också.
Ja, precis. Mm. Men det är väl en bra början i alla fall att kunna teckna avtal.
Ja, precis.
Sen tänker jag på det här ordning och reda. Det finns ju ett nätverk som ja, vi är ju med här uppe också.
Jajamän.
I Helsingland, ja. Så att säga. Är det någon som har gjort någon form av kart, alltså titta på hur ser det ut?
Nu har det ju varit väldigt olyckligt med pandemin.
Mm.
Du har mobilitetspaketet. Vi har ju inte kunnat använda det här nätverket som vi skulle vilja. För allting har lugit i stilte praktiskt taget. Så, men framöver så hoppas vi kunna använda vårt nationella nätverk. Det är ju som informatörer till oss. Alltså, vi har ju en app som vi då använder i nätverket. Och det är ju kopplat om vi till exempel taggar en bil som är ute efter ett företag. Har den blivit taggad innan till exempel i cabotagestudien så kommer den med. Så vi kan ju se från sen, ja, 2013-15 ifall bilarna har varit här. Så syftet är väl kanske att vi ska inrikta oss på då för specifika företag som vi vill granska. Det är inte att man ska använda dem hur som helst utan vi ska ha ett mål. Nu tittar vi på det företaget.
Ja.
Sen har vi ju faktiskt ett baltiskt nätverk också. Så vi är utanför Sveriges gränser. Så det är Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige. För att de ska kunna hjälpa oss när vi efterfrågar information om vissa utländska företag.
Mm. Mm. Sen tänker jag på det här att det är ju flera myndigheter nu så att säga som kommer att kunna dela information med varandra. Med tanke på den här kampen mot arbetslivskriminalitet. Ja.
Sekretessen ska försvinna och det är ju det som har varit problem innan.
Ja. Och jag tänker att det måste ju också vara en positiv grej.
Oh ja.
För jag vet att Arbetsmiljöverket kommer ju så att säga att stärka upp. Sen får vi ju se hur det går i valet så att säga, vad vi får för styrning, för det är ju också någonting som har betydelse för hur myndigheter jobbar.
Precis. Och där har man ju faktiskt efterfrågat en ny myndighet som bara ska hålla på med yrkestrafik och kontroller.
Ja.
Så vi får väl se vad som händer med det. Någon ska ju kontrollera det här utstationeringsdirektivet att det följs. Och det kan ju inte bara ligga på polisen.
Nej. Och jag själv var faktiskt in på Arbetsmiljöverkets hemsida häromdagen och såg att där söker man inspektörer och med inriktning mot just att jobba mot arbetslivskriminaliteten.
Precis. Ja.
Det var svårt ord det där.
det har ju faktiskt funnits ett bra tag. Det finns en myndighetsgemensam grupp där Skatteverket, Arbetsmiljöverket med flera sitter och tar emot anmälningar. Och där har vi ju varit flertal gånger och hållit föredrag både nationellt och internationellt. Så vi får hoppas att då har ju problemet varit det här med sekretessen, så jag hoppas att det försvinner.
Ja.
Så man ska kunna arbeta effektivt.
Och sen kan vi väl kanske vara glada att Johan Danielsson sitter som minister idag. Jag var väl lite orolig när han så att säga skulle från Bryssel, för jag vet att han har gjort väldigt mycket så att säga för transport kan man väl säga i Bryssel. Men
Johan är mycket duktig. Han har ju faktiskt varit med mig och Jimmy ute, för han sa att ska jag driva frågorna i Bryssel så vill jag veta vad det handlar om. Så han var ju med oss ute när vi en helg. Och det gav han ju ett lite mer perspektiv. För han kanske sa så att ja, men då måste vi sätta stopp på det sättet. Och då sa jag och Jimmy, ja men då gör man så istället. Och så rev han sig i huvudet. Fan!
Ja,
ja, men alltså han vill ju verkligen se hur det ser ut i verkligheten. Och det var ju rätt uppskattat.
Och som sagt, vi får väl fortsätta, eller hoppas på att han fortsätter jobba tillsammans med oss på samma positiva sätt som han har gjort tidigare.
Det är jag övertygad om att han kommer.
Visst, ja, då vet jag inte Tom om jag har några mer frågor, men...
Det, du menar att det var så pass uttömmande?
Ja, precis. Nej, men jätteroligt att du ville komma hit. Och vi sitter ju faktiskt i Söderhamn nu, så
ja.
Det var jättekul att du kom på avdelningen.
Ja, jag ska ju få vara äran och vara med på ert årsmöte imorgon, så det ska bli skoj.
Ja.
Så tack för att jag fick komma.
Ja, tack för att du kom.
Amen.